nu hade jag tänkt göra en kupp här ikväll. Så tillvida att jag kommer inte ta allt kring Johannes evangeliet. Jag hade lite grann kvar där. Utan jag ska bara säga någonting kort om innehållet. Vi ägnade ju rätt mycket tid åt Johannes evangeliet. Vi ska komma in på det som är dagens ämne. Nämligen den tidiga kristendomen. Och vi ska sätta fokus på Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Men jag vill bara runda av med Johannes evangeliet. Denna märkliga berättelse som skiljer sig från de tre första evangelierna och som skrevs senare, som vi sa, och där man brottades med de här problemen kring Jesu gudomlighet kontra hans mänsklighet. Jesus, som vi sa, är både Gud och människa. Det där var en fråga då som man brottades med i församlingen. Å ena sidan, när man hävdade att Jesus var Gud, så fick man problem med de judiska kristna. Faktiskt de judiska kristna också, men framförallt de som var helt, så att säga, inte var kristna utan bara judar. Därför att de kunde ju inte acceptera att Gud liksom har blivit människa i Jesus. Det var en hädisk tanke, eftersom det skulle för dem innebära att det fanns två gudar plötsligt om man sa att Jesus var Gud. Och judendom har ju alltid betonat monoteismen. Och beskyllt kristendomen för att inte vara monoteistisk, utan man säger att man tror på två gudar. Eller till och med tre, eftersom anden också hävdas är Gud. Så det blir väldigt stötande. Men sen så hade vi det andra motsatta problemet, nämligen det faktum då att det fanns sådana i församlingen som hävdade att om Jesus var Gud så kunde han då å andra sidan inte vara människa. Så att det uppstod två problem. Ett i relation till judendomen och ett i relation till vissa i församlingen som inte kunde acceptera att Jesus var människa. Och då svarar Johannes med att Jesus var både Gud och människa på en gång. Och det är ett mysterium som vi inte kan förklara. Lika lite som det går att förklara treenigheten. Jag vet inte hur många förklaringar jag har läst när jag har läst teologi om när folk ska förklara treenigheten. Ni vet det här med en triangel med tre sidor och sådär, va? Men någonstans blir det alltid fel. Alltså man kan inte förklara detta att 1 + 1 + 1 är 1. Därför att det följer ingen mänsklig logik. Att anden är Gud, att sonen är Gud, att fadern är Gud. I exakt samma mening och ändå tre personer fast ändå en och densamme. Ja, det går inte att förklara. Det är ett mysterium. Men det är också viktigt att vi håller fast vid det som är det som verkligen är någonting centralt i kristen tro, att vi tror på en treenig Gud. Det finns de som har börjat ifrågasätta detta inom kristna led idag och hävdar då att det är bara fader som är Gud och sådär. Men det ska ni inte tro, utan Bibeln säger att både sonen, anden och fadern är Gud. Låt oss bara avrunda med innehållet i evangeliet. Johannes evangeliet kännetecknas till skillnad från de tre första av att det är väldigt mycket prat eller tal i Johannes evangeliet. Det är långa dialoger. Det är Jesus som håller dialog med olika grupper för att avslöja sin identitet. Och efter den här underliga så kallade prologen om ordet som blev kött, som jag nämnde sist. Ordet som är identiskt med Gud blev människa eller kött. 1:14 så står det att ordet blev kött, som vi sa. Och det är ju en direkt polemik mot de som hävdade att Gud inte kan bli kött, materia. Så säger Johannes, ordet blev kött. Det vill säga Gud blev som en av oss. Jesus blev människa. Av kött och blod. Och vi ska inte göra Jesus allt för gudomlig. Ja, ni missförstår mig rätt nu. Det är klart att vi ska göra Jesus gudomlig. Men vi ska inte göra det på bekostnad av hans mänsklighet. Det är viktigt. Jesus var som en av oss. Han grät. Han blev trött. Han var glad. Han var ledsen. Han svettades. Han gick till och med på toaletten. Fast det står ingenstans i evangelierna. Men han blev som en av oss. Han våndades. Han var verklig människa. Och jag tror att det är viktigt att vi faktiskt poängterar det också. Att han kan därmed också, vi kan därmed också identifiera oss med Jesus. Dialogen. Först handlar det om dialog om kallelse. Jag tar det här ganska snabbt. Johannes döparen och de första lärjungarna. Lägg märke till vad Johannes döparen säger här. När han kommer med sina lärjungar och möter Jesus så säger han: se Guds lamm. Och det står att de följde Jesus. Johannes döparen, han är ju den som förbereder Jesu ankomst. Och han hade lärjungar, Johannes döparen. Och de där lärjungarna, de skulle följa Jesus när han kom. Det var Johannes uppgift. Och det fanns faktiskt, vi möter det i apostlagärningarna längre fram. Så möter vi grupper faktiskt, som till exempel i apostlagärningarna 18, som bara hade hört talas om Johannes dop, står det. Alltså det verkar som att de där döparens lärjungar, de fortsatte efter det att Jesus hade kommit. Och det fanns alltså under apostlagärningarnas tid grupper som fortfarande följde Johannes döparen. Ja, han dog ju, men på något sätt hade de inte övergått till Jesus, till kristendomen. Det står ju så i apostlagärningarna 19 i inledningen. De hade bara hört talas om Johannes dop, står det. Och jag kan tänka mig att det här är viktigt här för Johannes att betona. Att Johannes döparens lärjungar stod upp och följde Jesus. Kanske var det så att han tog med detta för att betona vikten av att lämna det där bakom sig. För nu har han kommit, Jesus, som Johannes döparen bara är en som liksom bereder vägen för. Kallelsen, som handlar om kallelsen till Jesus. Och så har vi då det här med Jesu identitet. Judarna, samarierna, de marginella grupperna. Här avslöjar Jesus sin identitet successivt för olika grupper. Judar, samarier, marginella grupper. Jesus är Messias. Och vi såg ju det här fantastiska miraklet förra gången som var det första tecknet. Och det skedde på ett bröllop i Kana. Och Jesus skulle ju, eller Messias skulle ju träda fram i samband med ett bröllop. Och så har vi då dialog om församlingens identitet. Det är väldigt intressant. Vad är en församling? Jesus visar vad en församling är. Det är en grupp människor som kännetecknas av det största budet, kärleken. Det är liksom församlingens kännetecken enligt Johannesevangeliet. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter och så står det för att ge dem ett exempel. Ni vet ju att den som tvättade någons fötter i det judiska och grekisk-romerska samhället, det var den lägst stående slaven. Det var liksom den mest förnedrande handlingen. Den lägst stående handlingen. Och så står ju det att Jesus, han tvättade lärjungarnas fötter. Och de protesterar naturligtvis. Inte ska du tvätta våra fötter här. Så står det här, jag har gett er ett exempel. Den som vill bli störst bland er, han blir den andres tjänare. Alltså, kristen maktutövande, det sker underifrån, inte överifrån. Tyvärr har ju kyrkan missförstått det här. Det har ju varit väldans massa maktutövande ovanifrån. Och det har varit väldigt mycket diskussioner om vem som ska bestämma. Eller hur? Men Jesus, han visar på vad verkligt maktutövande är. Det är att älska. Och han säger ju där också att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är liksom församlingsundervisning. Det är också ledarskapsundervisning som Jesus visar här i dialog om församlingens identitet. Och det slutar ju med den här fantastiska förbönen. Jag ska visa ett litet ställe här bara som vi inte kan hoppa över riktigt. Och det är det trettonde kapitlet som inleder detta. Det är ju efter det att Jesus har tvättat lärjungarnas fötter, så står det att de samlades, står det, och höll en måltid. Och det ser ut som att det är den sista måltiden, den här, som förläggs här i det trettonde kapitlet. Det som i de andra evangelierna beskrivs som en påskmåltid. Nu finns det ett litet problem här i Johannes evangeliet. Jag vet inte om jag nämnde det sist. Men det är ju liksom ingen predikan detta, utan det är en bibelskola, eller hur? Och då är det så här, förstår ni, att i Matteus och Markus så står det så här att lärjungarna och Jesus firade en påskmåltid. Och det är påskmåltiden som är den sista måltiden. Det är där som Jesus så småningom beger sig ut i Getsemane. Och där grips han. Han blir förrådd. Han blir arresterad. Och så dagen efter så blir han avrättad på korset. Är ni med? Alltså man kan säga så här att Jesus dör på korset dagen efter påskmåltiden, påskhögtiden. Vad är det för problem med det? Jo, problemet är att här i Johannesevangeliet så står det att de firade en måltid, och dagen efter, på förberedelsedagen, dog Jesus. Klockan 12. Och vad hände klockan 12 enligt dåtida judisk sed? Jo, klockan 12, dagen innan man firade påskmåltid, så slaktades påskalammet på tempelområdet klockan 12. Och exakt då, enligt Johannesevangeliet, dog Jesus på korset. Så det finns ett lite kronologiskt problem här. Alltså enligt de tre första evangelierna så dog Jesus efter det att man hade firat påskmåltid. Enligt Johannesevangeliet dog han på dagen innan, alltså på kvällen firade man påskmåltid, och Jesus dog när man förberedde påskmåltiden genom att slakta lammet på tempelområdet. Och då undrar vi, när dog Jesus egentligen? Ja, det där har man diskuterat mycket. Jag tror att det var en påskmåltid. Och kanske är det på något sätt, det finns någon typ av förklaring här, att det kanske var en påskmåltid i alla fall detta. Jag vet inte. Jag bara nämner det här problemet. Och då skulle jag säga så här. Kanske är det inte det allra viktigaste att vi vet exakt när Jesus dog. Utan det viktigaste är att han dog. Och det är klart, eftersom Johannes är väldigt noga med att betona att Jesus är vårt slaktade påskalamm. Det är en tanke som är viktig här. Liksom, ni vet påskmåltiden, vad den gick ut på. Det var ju så att israeliterna, de blev befriade från egyptisk slaveri. Och i den sista plågan som drabbar Egypten och farao, så säger ju Gud till Mose och Aaron: att du ska säga till israeliterna att de ska slakta ett årsgammalt lamm. Och så ska de stryka blodet på dörrposterna. Och när döden sen drabbar allt förstfött i Egypten, det här kan ni läsa om i andra Moseboken, så ska döden inte drabba de israelitiska husen på grund av påskalammets blod. Det står till och med att döden ska gå förbi huset. Och det där ordet på hebreiska, det heter pesach, passage, passera, gå förbi. Och då blir ju det en väldigt, väldigt stark symbolik. Om nu Jesus är vårt slaktade påskalamm, vars blod räddar oss från döden. Att han då dessutom dog i samma stund som påskalammen slaktades på tempelområdet. För man firade ju påskmåltid varje år till minne av påsken i Egypten. Då när man blir befriad från döden genom det slaktade lammets blod. Det ligger en väldig symbolik i detta naturligtvis. Som Johannes är väldigt noga med att betona här i sitt evangelium. Men så var det den här lilla detaljen. Det var bara ett sidoskott det jag hade nu. Jag skulle ju visa på en detalj, sa jag. Eller sa jag inte det? Jo, det sa. Jo, den där måltiden. Alltså Johannes, han älskar symbolik. Det förstår ni nu utav det jag sa nu. Han älskar också det här språket med kärlek, hat. Men också det här med ljus och mörker. Där ljuset står för det gudomliga och mörkret står för de krafter som står emot Gud. Och då finns det en liten detalj här som jag alltid har varit så fascinerad av. Det är så här att de håller den här måltiden och så uppstår en diskussion om vem som är förrädaren. Och det blir oro runt det här, den här måltiden. Och det står så här att Jesus säger: jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Jag läser nu från vers 18 i kapitel 13. Men skriftens ord måste uppfyllas. Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu innan det sker, för att ni när det har skett ska tro att jag är den jag är. Vi kan hoppa fram till vers 21. Sannerligen jag säger er, en av er kommer att förråda mig. Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. Simon Petrus gjorde ett tecken åt honom och frågade Jesus vem han talade om. Att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen, som förmodligen är alltså författaren till evangeliet, Johannes, lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sa: Herre, vem är det? Jesus svarade: han som får brödet som jag nu doppar. Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sa: gör genast vad du skall göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden. Eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Och så kommer tre ord. På grekiska heter det kai en nyx. Och det var natt. Och det är natt. Det är mörkrets krafter som har tagit över Det är inte bara en tidsangivelse, utan det ligger en dubbel mening i att nu är det natt. Jesus förrådd. Nu sänker sig mörkret över hela den här händelsen. Och i nästa ögonblick så blir Jesus gripen och sen plågas han till döds nästan. Jesus är så plågad när han dör korsdöden att han dog bara efter några timmar. Normalt så kunde de korsfästa liksom hänga kvar på korset halvdöda i dygn efteråt. Det var själva idén med korsfästelsestraffet, att det skulle vara så utdraget så att människorna skulle få ett förskräckande exempel. Man hängde ju människorna eller spikade dem på ett kors. Ofta band man fast dem bara på ett kors eller påle för allmänt beskådande i flera dagar. Men Jesus dog väldigt snabbt, vilket visar att han var oerhört illa däran när han väl korsfästes. Han hade ju plågats, pinats och torterats. Det var natt. I dialog om församlingens identitet. En ny livsstil, ett liv i anden, ett liv i enhet, ett liv i kärlek. Det här är församlingens identitet. Och så har vi ett avsnitt som jag kallar för ett dialog om makt. Och det är när Jesus möter Pontius Pilatus. Det är ett kapitel för sig i Johannes evangeliet. Alltså, Pilatus förstår inte Jesus. Han tycker att Jesus är underlig. Därför att han kan inte förstå. Liksom, det är två maktutövande som inte går ihop det här. Liksom en politisk makt. Där handlar det om vem som ska bestämma. Här handlar det om att bevaka positioner. Här handlar det om att se till att ingen liksom hotar. Och Jesus, han är ett hot. Pilatus är orolig därför att Jesus har sagt att han är judarnas konung. Det var ju väldigt politiskt laddat, eller hur? Och så möter han Jesus om och om igen och frågar, vad är du för typ av konung? Han säger till och med vid ett tillfälle, varifrån kommer du? Och Jesus svarar ju så där kryptiskt att du förstår inte detta. Och när han säger att jag är inte av denna världen, jag kommer från en annan värld. Då blir Herodes ännu mer orolig och undrar liksom, vad är det här? Och det är rätt intressant det där, va? Det är ett kapitel för sig, det där mötet mellan Pilatus och Jesus. Man kan säga så att de förstår inte varandra. Och så är det. Därför att Jesu makt är något helt annorlunda än politisk makt. Det går inte ihop. Och hans maktutövande går inte ihop med ett politiskt maktutövande. Och de skiljs åt. Och Pilatus, han är totalt förvirrad. Men han tar det säkra före det osäkra. Och dömer Jesus till döden. Därför att det är Pilatus som dömer Jesus till döden. De judiska ledarna ville röja Jesus ur vägen, självklart. Men de hade inte den formella makten att avrätta Jesus. De hade varken rätt att döma honom till döden eller att verkställa avrättningen. Så de var helt i händerna på Pilatus. Och vi kan ju säga på sätt och vis att Jesus var helt i händerna på Pilatus. Det är Pilatus till sist som gör som alla politiker gör. Som vill bevara på något sätt befästa sin makt. Nämligen att ta det säkra före det osäkra. Alltså en avrättad mer eller mindre spelar inte så stor roll för Pilatus. Den judiske historikern eller filosofen Filon, som var samtida med Jesus, han beskriver Pilatus på ett ställe i sina texter. Han säger att Pilatus var känd för att vara korsfästelsefixerad. Alltså han avrättade människor genom korsfästelse regelbundet eller regelmässigt. Och det handlade om att röja dem ur vägen. Alltså Jesus dör av en enda orsak från romerskt håll. Och det är att han är en potentiell politisk risk. Just det faktum att han blir kallad konung, judarnas konung. det uppfattades som en potentiell risk för makthavarna. I judisk så att säga, orsaken till att Jesus dör är ju för att man anser att Jesus hade begått den största av alla hädelser en människa kan begå, nämligen påstå sig själv vara Gud. Det är det absolut största hädelse som man kan begå. Det är att gudomligt förklara sig själv som människa. Så att här har vi alltså då Guds rikes makt och politisk makt går ej att förena. Jesus döms till döden. Och så har vi då framtiden med de misslyckade lärjungarna. Uppståndelsens konsekvenser, nytt framtidshopp, förnyat förtroende. Och det där skulle vi kunna prata mycket om, men det har vi inte tid med nu. Jag kan bara säga så här, jag tycker ni ska läsa den här berättelsen. Ni har säkert läst den där i 21 kapitlet när de är ute och fiskar där på Genesarets sjö. Och de inte får någonting, och så kommer de se dem någon på stranden som har gjort upp en eld. Den uppstående Jesus som möter dem där på Genesarets strand igen. Den scenen är laddad, tycker jag. Alltså jag vet vad det innebär att vara ute och fiska tidigt en morgon och komma hem och inte ha fått någonting. Jag är från skärgården nämligen. Då vill man ingenting annat än att det inte ska stå någon där på stranden och fråga om man har fått något. Och det var ju precis det som de kände där när de kom i land där. Så tänkte de, bara det inte står någon nu och frågar om vi har fått något. Och är det så att det står någon och frågar om man har fått något, så är det någon av dem som brukar vara experter som står där och diskuterar. Så var det när jag växte upp på Hälsö, alltså nere vid ljugarebänken där, så var alla experter. Och det var inte roligt att komma i land och inte ha fått något. Och sen så kom de och frågade, har ni fått något? Och sen kom det alltid någonting, och man då tvingade säga nej. Så kom det långa utläggningar om var man borde ha varit någonstans. Eller hur? Och det är ju precis det Jesus säger till dem. Och säger, kasta ut på andra sidan, säger han. Eller hur? Det är liksom den totala förnedringen egentligen. Och så får ju de så mycket så de orkar inte dra in det hela. Det var 153 fiskare, någonting står det. Och det är ju då som Petrus kapitulerar helt och hållet. Va? De förstår ju att det är Jesus. Va? Ja, det är en fantastisk scen det där. Nu skulle jag inte säga någonting om den. Det gjorde jag det i alla fall. Ja. Nu lämnar vi Johannes evangeliet. Nu ska vi återvända till Lukas evangeliet. Vi går från Johannes till Lukas. Och vi ska se på det som vi kallar för den tidiga församlingen. Det är nämligen så att Lukas, han har skrivit både sin berättelse om Jesus, evangeliet, och apostlagärningarna. Det är ju del 2 apostlagärningarna av Lukas berättelse. En del tror att han planerade en del 3 som aldrig blev av olika anledningar. Jag nämnde ju, nej det var någon annanstans jag nämnde det, jag kommer på nu. Jo, därför att det slutar ju så konstigt i apostlagärningarna. Nämnde jag inte sist, va? Nej, det slutar ju så galet i apostlagärningarna, tycker jag. När det är som mest spännande så slutar han. Det slutar ju med att Paulus blir fängslad i Jerusalem efter sina missionsresor. Och sen, ja, han är ju nära på att bli avrättad där, eller han faller offer för en mobb. Fast han vädjar ju då till romerska myndigheter där i Jerusalem, eftersom Paulus är romersk medborgare. Så säger han så här att det var vissa rättigheter man hade då. Jag kräver att få min sak avgjord av en romersk domstol. Jag tänker inte liksom bli beskylld här av en skara upproriska judar som vill slå ihjäl mig på backen här direkt. Och det gör att de här romarna tar ju Paulus i försvar, kan man säga, och sen i förvar. Och så fraktar de honom till Rom för att han skulle ställa till rätta där. Vi kan ju läsa om detta i Apostlagärningarna. Det är väldigt strapatsartade så att säga, scener där när Paulus seglats till Rom där. Och så kommer han fram till Rom, står det i Apostlagärningarna. Och så placeras han i någon form av husarrest. Och det är ingen arrest direkt. Det står att han undervisade om Guds rike i 2 hela år där. Och folk kom och gick och så. Va? Han hade det ganska bra, Paulus tror jag, just i dessa ögonblick. Och så ska ju den där rättegången äga rum. Och så slutar boken innan rättegången ägt rum. Ja, men hur kan Lukas sluta? När det är som är, alltså alla undrar hur gick det för Paulus. Men han berättar inte det, Lukas. Och det är en gåta hur man kan sluta en bok så dåligt. Alltså när det är som är spännande här. Har du någon som har rivit bort sidan, den här sista sidan är borta här. Vi får aldrig reda på hur det gick för Paulus. Och det har ju liksom spekulerats något enormt varför Lukas slutar på det där sättet. En tanke kan vara det att det skrevs, alltså alltihop skrevs innan Lukas visste hur det gick. I så fall är Lukas apostlagärningarna kanske de äldsta skrifterna vi har i Nya testamentet, alltså när det gäller evangelierna, då kanske Lukas evangeliet är allra först och apostlagärningarna, för att vi tror att den där rättegången mot Paulus ägde rum någon gång år 62. Det är en tanke. Eller också kanske det är så här som en del tror att Lukas planerade att skriva en tredjedel. Alltså, Lukas evangeliet, apostlagärningarna, del 1, 2 och sen tredjedel. Varför tror man det? Jo, därför att det var väldigt vanligt i antiken att man skrev sådana här tredelade verk. Va? Men av någon anledning så blir det aldrig av. Och Gud hade väl någon tanke med det också då, i så fall. Ja, jag bara nämner detta. Därför att jag tycker det är intressant att en bok slutar som den gör, apostlarna, på det sättet. Men vi vet tillräckligt om den tidiga kristna församlingen utan den där tredjedelen. Om det nu skulle ha varit en tredjedel. Och Lukas, han var ju läkare. Och han var nära vän med Paulus. Vi antar att Lukas, han var kanske från Antiochia i Syrien. Det vet vi inte, men man har gissat. Där han förmodligen hade träffat Paulus. För Paulus, han startade ju alla sina missionsresor från Antiochia i Syrien. Det läser vi i Apostlagärningarna. Vi vet från Apostlagärningarna att Lukas är med Paulus på hans resor. I den tredje resan till exempel så skriver han i vi-form ibland. Alltså det vill säga, vi la ut därifrån och seglade vidare och så vidare. Så att Lukas och Paulus står i ett nära samband med varandra. I övrigt vet vi inte så mycket om Lukas. Att han är läkare, det kan man se att han skriver ibland att det är helt oläsligt. Ungefär som man skriver recept. Nej, jag skojar bara nu. Var försiktig här, det finns ju vissa som har det i skrået här i salen. Så. Nej då, skämt åsido. Nej, men man kan se att det är en välutbildad person. Alltså det kan man faktiskt se på språket. Det är ett ganska avancerat språk i de här texterna. Så att det är en bildad man, det här, Lukas. Och läkarna var ju, alltså ansågs då ha en väldigt hög ställning i grekisk-romerska samhället. Så att han var en välutbildad, och det är väldigt väl genomtänkt hela den här berättelsen som möter oss här. Då kan man säga så här. Ni kommer ihåg nu att Matteus, han skriver en berättelse åt judar. Kristustroende judar som har börjat tvivla. Och han försöker övertyga dem om att Jesus verkligen är den här messias som judendomen och gamla testamentet liksom beskriver och längtar efter. Det är hans syfte. Markus, han skriver till en icke-judisk publik och som förmodligen då finns i Rom. Och vi såg ju sist då hur han beskriver den messias hemligheten, det att Jesu identitet, han ska både lida och dö som messias. I både Matteus och Markus så låter författarna Jesus återvända till Galileen för att där möta lärjungarna som uppstånden. I båda de här berättelserna så står det att kvinnorna kommer till graven och ängeln säger ju att gå och säg till lärjungarna att de ska bege sig till Galileen. Där ska de få möta Jesus. Och vi såg ju då att det finns en viss poäng i detta, nämligen det vill säga Jesus börjar om igen i Galileen. Och det är ett väldigt starkt budskap i detta att de som har misslyckats, de får en andra chans. Och därför ska de tillbaka till Galileen där det hela en gång började. Och så säger Jesus, nu börjar vi om igen. Det är liksom tanken, va? Och det är ett viktigt budskap. Att Gud vill alltid börja om i våra liv. Han vill alltid stryka ett streck över alla misslyckanden. Gud är försoningens Gud. Och han ger oss alltid en ny chans. Hur eländigt det sen har varit. Så i mötet med Gud så får vi alltid en ny chans. Och inte bara en ny chans, en ny kallelse. En förnyad kallelse om och om igen. Men nu när vi läser Lukas så märker vi någonting direkt här. Det är att i Lukas evangeliet så möter Jesus som uppstånden lärjungarna i Jerusalem och inte i Galileen. Det är faktiskt så att Lukas berättar inte ens om något möte i Galileen efter uppståndelsen, utan det är i Jerusalem som den uppståndne möter lärjungarna. Och efter det att de har mött honom i Jerusalem så börjar de förkunna evangelium i Judén, Samarien, ja, ända ut i jordens yttersta gränser. Och sen berättar Lukas ju hur det här budskapet om den uppståndne till och med till sist når rikets huvudstad, Rom. Eller, som romarna sa, världens centrum. Och det är väldigt medvetet som Lukas beskriver. Han har nämligen ett frälsningshistoriskt perspektiv som inte riktigt Matteus och Markus har. Och Johannes har ju sin problematik. Ni märker här hur olika vinklade evangelierna är. Därför att de vill liksom ge olika perspektiv på det här med Jesus. Och detta är Lukas perspektiv. Han skriver frälsningshistoria. Där berättelsen som på något sätt, det som en gång började i Nasaret i Galileen. Som någonting helt närmast obetydligt. Ja, det fick en liksom avgörande vändning i Jerusalem. Genom Jesu uppståndelse och korsdöd. För att sen ta klivet rakt ut i hela världen. Alltså det som hände en gång här nere. Det har betydelse för hela världens framtid. Jesus-händelsen handlar inte om något inomjudiskt. Eller någonting liksom bara begränsat. Utan det handlar om att det här med Jesus, det ska till sist beröra hela världen. Det är så mycket större än vad vi kan ana. Frälsningshistoria. Och Gud, han skriver frälsningshistoria. Alltså, Jesus är Guds son, står det i släkttavlan. Men till skillnad från Matteus så låter inte Lukas släkttavlan gå tillbaka enbart till Abraham. Utan ända till Adam. Därför att det här med Jesus-händelsen har med hela mänskligheten att göra. Han är Adams son. Han är mänsklighetens frälsare. Det finns en historia förknippat med Jesus. Som berör hela världen och hela mänskligheten. Och en gång så ska Guds rike komma. Som innebär att en helt ny världsordning ska upprättas. Och det som är liksom huvudhändelsen, det som är den avgörande händelsen i denna väldiga historia, denna världshistoria, det är Jesus, hans död och uppståndelse. Men det började en gång. Ja, det började redan hos Abraham i Gamla testamentet. Men det tog en avgörande vändning när Jesus klev in i världen. När han föddes av Maria. Och sen i den andra stora händelsen när han dör och uppstår. Och sen går evangeliet om Jesus ut och erövrar hela världen. Det är frälsningshistoria. Och den historien håller ju på fortfarande. Genom den kristna församlingen. Liksom Berättelsen fortsätter, frälsningshistorien fortsätter. Och vi är inte färdiga än. Eller Gud är inte färdig än. Utan det håller på fortfarande. Och en gång så ska Guds rike komma i sin fulla kraft. Vi är delaktiga i en frälsningshistoria. Det är vad Lukas vill betona. Men den andra historien då? Det pågår en annan historia. Vi skulle kunna kalla den för den politiska historien. Ni vet, politiker, kungar och härskare som formar, säger man, världens historia. Men Lukas, han menar att den historien, ja, den pågår också parallellt med Guds historia. Men det är inte den historien som är intressant för Lukas, utan det är Guds historia som är intressant. Den andra historien, den som folk tror är betydelsefull. Ni vet, politiker tror ju att de skriver liksom världshistoria hela tiden och de formar hela framtiden och så. Men Lukas, han påstår att det gör de inte alls. Utan det är Guds rikes historia som kommer att forma framtiden och hela världens sista utgång. Politiker, ja, de är viktiga. Men för Lukas blir de bara tidsangivelser för den andra historien. Och dess gestalter som i världens ögon inte verkar vara någonting. Vi ska strax se här vilka det är som spelar huvudroll i Guds frälsningshistoria. Ja, det är sådana som är åsidosatta. Det är kvinnor och barn och utslagna och syndare och allt vad det är för någonting. De är huvudgestalter i Guds frälsningshistoria. Medan politikerna och världens mäktiga, ja, de reducerar Lukas bara till tidsangivelser. Ett av de roligaste verserna, jag tror vi hinner med den med klockan förresten. Är det dags nu? Om kvart, ja, men då hinner vi läsa detta. Alltså det här är faktiskt komiskt när man tänker efter. Alltså den stora kontrasten mellan de två historiska, så att säga, linjerna här i det tredje kapitlet. Jag sa ju det att de mäktiga politikerna blir för Lukas bara tidsangivelser för någonting annat som är viktigare, men som inte världen uppfattar som viktigt naturligtvis. För världen är ju Guds frälsningshistoria ingenting. Den existerar ju inte ens. Det är ju bara den som har upplevt Gud som inser frälsningshistoriens betydelse. Så här står det. Ja, ni har läst det här många gånger, men ni har inte tänkt på det, tror jag. Hur oerhört komiskt det är egentligen. Lyssna här. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, kapitel 3, vers 1. När Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes var tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Etureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Ja, men det vimlade av sådana här ökenpredikanter i Judén. Och det var väl ingen som brydde sig om dem. Vem bryr sig om någon halvnaken profet som springer omkring i öknen och säger att folk ska omvända sig? Men för Lukas är det han som är portalgestalten, och de andra, de som vi tror är viktiga. Tiberius till exempel. Det är han som skriver historia. Nej, han är totalt betydelselös. Jo, han har en betydelse. Han anger tidpunkten när Johannes framträdde. Det är lika korkat som vi skulle säga så här till exempel att i det år då Vladimir Putin regerade det mäktiga Ryssland och Kina var på väg uppåt i power och Barack Obama gjorde sin sista period som president, predikade Mikael Klingberg i Åsafors missionshus en söndag eftermiddag. Ni hör ju själva. Vem bryr sig? Och då liksom, vad är det som är viktigt då om vi ser det utifrån ett gudsrikets perspektiv? Jo, det är Mikas predikan i Åsafors. Den är mycket viktigare än det Putin gör i Ryssland. Alltså om vi ser det utifrån ett gudsrikets perspektiv. För det han säger, det är det som är av evighet. Det är det som kan forma världen. Det är det som kommer att visa sig vara det som formade världens framtid till sist. Det är komiskt, men samtidigt är det så sant. Va? Och det är ju det som är så fascinerande med Guds församling. Att vi kan marginalisera Guds församling hur mycket som helst. Men det är Guds redskap som kan förvandla världen. Just därför att vi har ett evangelium som handlar om Jesus som har dött och uppstått. Och som är den enda hoppet för världens framtid. Och det ska visa sig till sist. Jag menar, när vi läser uppenbarelseboken så ser vi till sist att Gud och lammet ska regera i evigheters evighet. När allt annat är borta, när alla politiker är borta, när alla onda makter har försvunnit, så finns det slaktade lammet kvar på sin tron i evighet. Där i slutet på uppenbarelseboken, där är det facit. Men nu är det tid. Nu är det kaffe.